En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillepodden för dagen i studio 2 där vi har satt oss ner. Vi får se om det blir någon skillnad på energin här. Man är lite mer tillbakalutad i de här fåtöljerna, Makoto. Vi har mycket att gå igenom, mycket som vi inte hann prata om igår i Premier League-podden. Rörande framförallt Mudryk, som vi har räknat hem till Arsenal under hela det här fönstret. Han har ju själv räknat hem sig själv till Arsenal under hela det här fönstret. Pang så gör Chelsea det Chelsea gör, nämligen bara kapar en transfer på det här sättet. Betalar, ja, inklusive bonusar, en hel miljard för den ukrainska anfallaren. Eller ytten, eller vad man ska benämna honom som. En helt häpnadsväckande affär på väldigt många sätt. Det är klart att Chelsea befinner sig i kris. De ligger ju inte alls där de vill i tabellen. Men det är också ett Chelsea som har investerat, alltså Todd Bowley har ju spenderat 5 miljarder sedan han tillträdde. 5 miljarder har han köpt spelare för.
Och vad har det gett hittills?
Ja, och det har ju gett en vad ligger de, 8?
Ligger
på samma poäng som Liverpool.
Tror vi inte ens de ligger 8?
Nio kanske.
Rakt
ja, jag vet inte, jag har inte, jag har inte koll på tabellen nu efter de senaste. Jag tror att de ligger i alla fall på samma poäng som Liverpool, som ju också befinner sig i total kris, men kanske för att man inte har köpt någonting.
Vi kommer in på Liverpool sen för övrigt, men
det ska vi göra.
Men ja, angående när det finns så mycket, jag vet inte om man ska börja, vet jag, skrev om det efter det blev klart också och använde ordet bizarrt väldigt många gånger i den texten, och det är ju så mycket som är bizarrt i den här situationen. Nummer ett, ja, såklart Mudryk, att han efter då att ganska skamlöst ha flörtat med Arsenal under ganska lång tid.
Skamlöst och skamlöst, ja men kanske.
Alltså verkligen tydligt liksom visa, titta på alla deras matcher, liksom interagerar med dem på alla sätt och vis, när intervjun med ukrainsk journalist där, ja, tillika Sinchenkos fru, ja. Den, ja men
vi ses i Arsenal, alltså,
ja, vi ses i Arsenal,
alltså, ses som Gunners, ja.
Det låter som att det är klart nästan. Det är bara klubban ska förhandla. Sen kliver Chelsea in i bilden, de gör ju det mycket senare. Jag vet att Shakhtars vd var ute och pratade om det här i The Athletic nu också, att ja, men Arsenal har ju varit på väldigt länge och han har haft samtal från Sinchenko, Arteta och Edo och allting varje dag om Mudryk, till Mudryk. Men Chelsea kliver in ganska sent, Graham Potter samtal och berättar om hans idéer och så vidare, ska ha gjort en stor del, absolut, också faktumet att han var garanterad en startplats på ett annat sätt. Skulle ju vara också en hjälpare, kan man förstå också. Och framförallt att Chelsea kom överens med Shakhtar. Buden ska ha sett ungefär liknande ut. Alltså i ren mängd pengar. Men att då de här, det är ju 70 plus 30 som har rapporterats i miljoner euro då. Och de här 30 ska vara väldigt mycket lättare uppnådda i Chelseas fall. För att klausuler kan se lite olika ut. De är väldigt lagbaserade klausuler i Chelseas bud. Sen kan man väl diskutera hur lätt uppnåeligt det är att de vinner Premier League inom x antal år och så vidare, beroende på vad de sysslar med. Med tanke på hur truppen ser ut just nu och hur det har gått.
Hur den är, så är det väldigt mycket pengar, och det är också ett väldigt långt kontrakt. Det är ju så här, många har ju undrat, hur kan Todd Bowley överhuvudtaget skriva eller värva så här? Finns Financial Fair Play helt utraderat? Det finns ju sätt att komma runt Financial Fair Play. Ett sätt är att skriva då 8,5 år långa kontrakt. Eftersom du då kan skriva av hela den här summan under de här 8,5 åren. Ja, plötsligt så pratar vi om att det är en spelare som kostar. Men det gör ju att på sikt så kommer man inte kunna göra såna investeringar. För man kommer under varenda år framöver här ha massor med avbetalningar som ska som ska skötas, och lyckas man nog inte sälja spelare. Vi har ju sett det här på andra håll också, nere i Spanien bland annat. Barcelona har suttit i såna saxar där man inte har kunnat helt enkelt betala de här avbetalningarna till slut, och det har gjort att man inte har kunnat värva, för man måste då sälja för att köpa på ett annat sätt.
Men vi hittar ju alltid, varje fönster nu för det är nya sätt som storklubbarna går runt FFP, och det är ju kort och krasst kan man konstatera att FFP är ingenting som stoppar de rika klubbarna, det är någonting som är ett hinder för de inte lika rika klubbarna. Ja, nej, och det är ju det som är problemet med regeln. Men i det här fallet, det blir väldigt intressant experiment som Todd Bowley gör nu med de här baseballkontrakten som han skriver. Att om man tittar på amerikansk sport så är det ju ändå alltså helt vanligt att skriva 13 års kontrakt med en riktigt bra spelare för att du vill säkra honom. Men du har också ett annat system med free agency och liksom, och så vidare när kontrakt går ut, och du måste gå till domstol för att avgöra vilken lön som den här spelaren borde ha i sitt nya kontrakt. Det finns helt andra regler. Han kommer ju från en sån värld. Han är ju ägare för LA Dodgers, som är en av de mest liksom frikostigt spenderande baseballklubbar som finns, som alltid plockar de största stjärnorna. Här, ja, som sagt, då kommer vi in på det mer som är bizarra i det här, och det är väl just att ändå Chelsea lägger de här pengarna på den här spelaren och den här positionen. Alltså en offensiv kvickspelare som utgår från vänster. Det är inte riktigt vad de behöver. Nej. Man tittar på Joao Felix som de plockar in på ett halvår. Han utgår från vänster ganska ofta om man tittar liksom i hans rörelsemönster.
Raheem Sterling köpte de för dyra pengar i somras. Det finns en Kai Havertz, det finns Pulisic. Mason Mount, det finns en Pulisic. Det finns fortfarande en Hakim Ziyech. Alltså offensiva spelare saknas ju inte i Chelsea. Det som saknas är ju en renodlad målskytt. Och det är ju inte det Modric är heller.
Nej, men framförallt är det en spelare som har väldigt begränsad erfarenhet och egentligen bara hävdat sig i ett gäng Champions League-matcher, varav det också var. Det var inte som att han briljerade mot Real Madrid i Champions League-gruppspelet nu senast. Det var snarare mot Celtic han var bra. Och han har inte bevisat det på den allra högsta nivå. Absolut, han har hypats väldigt högt och de säger att det är en supertalang och han kan mycket väl vara jättelyckad värvning för Chelsea. Men han har den här enorma prislappen på sig. Man tänker, ja men det kanske faktiskt till och med hade varit rimligare att lägga miljarden på Enzo Fernandes. För det hade varit en spelare som hade passat mycket bättre i den rollen på så vis, eller liksom behoven som de har just nu. Så det är det som får allting att bli konstigt. Och sen agerandet de gör på sociala medier när innan det är klart och de håller på, ja men följer den här killen, kolla på hans mål, och det här liksom utbytet mellan Shakhtar och Chelsea på Twitter också. Det var jätteunderligt att följa alltihopa. Sen finns det ju såklart alltså finare aspekter ur den här övergången, att Shakhtar väljer att skänka en stor andel av transferintäkten till just det, krigsoffret i Ukraina, för att stötta. Det är ju ett land som är i krig, som är i en kris, så att det är ju på så vis så finns det väl något fint i det. Sen har jag väldigt svårt att säga att det är liksom goodwill av Chelsea att de valde att göra den här värvningen och betala ett överpris på grund av den anledningen. Det har jag väldigt svårt att se. Men för fint av Shakhtar i alla fall att göra det, och ganska självklart att göra det också i det här läget de här. Men nej, det är mycket som är underligt. Sen som sagt, han kan mycket väl bli en väldigt lyckad spelare för dem, men med tanke på vad han har åstadkommit så reagerar jag ganska kraftigt på om man väl lägger den prislappen. Och nu kanske visst kan, men du sa ju att det var vettigt om Arsenal gör det. Jo, för att Arsenal är och slåss om en titel. Ja. De är i ett läge där de ska lägga upp det. Chelsea är ett läge där de sannolikt inte ens tar en Champions League-plats. Och som sagt, de har skrivit 8,5 års avtal med honom bara för att kunna amortera liksom hela transfersumman ur FFP-perspektiv under en lång period. Så de har egentligen inte råd, och de är inte klara heller. Och nu tittar de på ytterligare offensiva spelare, så de vill ju verkligen göra om hela offensiven rakt av. Men jag tror inte bara det är problemet i det här, Chelsea. Så att är det många frågetecken alltså.
Ja, vi har fått en fråga här från Gustav på Twitter. Han skriver: tjena Mudryk, affären kommer ni givetvis ta upp som vi precis har gjort. Vad kan vi förvänta oss av Chelsea i sommar, som istället för att handla nytt då kommer ju allt handla om att göra sig av med spelare? Och det är ju de här vi har nämnt: Pulisic, Aubameyang som eventuellt då är på väg tillbaka till Barcelona, Ziyech, kanske även Havertz. Jag menar, de köpte Raheem Sterling förra sommaren.
Vi nämnde inte ens Aubameyang i vår sammanställning av offensiva spelare, men ja.
Nej, och Broja är där, och jag menar, Det finns hur mycket offensiva spelare som helst. Men ja, Mudryk ska in i det här pusslet också. Mudryk som ju dessutom är ju en, dels så har han en ganska begränsad erfarenhet som vi sa, men också en ganska speciell person vad det verkar, figur. Det blev precis intaggad här i någon som har sammanställt hans sociala medierinnehåll genom de senaste åren. Han har lagt ut ganska mycket på olika ställen, bland annat från en svenskt mediamarkt vad det verkar, han står och gör en dansvideo mellan
vad är det här?
Ja, alltså det är oerhört märkligt. Erik Engstrand taggade precis in oss båda två, kan inte gräva i varför Mudryk står på ett svenskt mediamarkt här. Det hinner vi tyvärr inte göra nu.
Och du tänker ju, varför är det inte ett svenskt Bauhaus? Jag ser ju på dig att det är där du tänker. Det kunde ju varit så mycket bättre.
Lite besviken är man. Nej, men det är också det här. Sen är det ju klart med Mudryk och med situationen i Ukraina att överhuvudtaget köpa ifrån Shakhtar just nu. Han har ju fått såklart stora delar av sin karriär lite uppskjuten kan man väl säga på grund av kriget. Han har inte spelat så mycket och det är klart att relationen till militären, till hemlandet och så vidare är ju väldigt speciell. Och bara det att Chelsea med sin historia med Roman Abramovich köper en ukrainsk spelare nu.
Ska spela en match i det som Shakhtar och kallar ukrainska Donbass, liksom när allt är på något sätt över. De ska ha en vänskapsmatch i framtiden som är inbokad. Alltså som sagt, det finns ju en positiv aspekt i det, just att det är ändå väldigt mycket av de här pengarna som annars florerar runt mellan rika ägare som hamnar till sådana som behöver det i det här sammanhanget. Sen som sagt så tror jag att vi ska konstatera att det här är Shakhtars goodwill och uppenbara sak de behöver göra i det här läget. Och fint av dem givetvis. Men ja, det är, som sagt, det är ändå mycket som är väldigt underligt med den här värvningen på alla sätt och vis, med om man tittar på hur den har kommit till. Behovet för Chelsea, pengar som spenderas sett till vad spelaren i fråga har gjort tidigare i sin karriär. Ja, det är mycket frågetecken. Sen är bara hoppas för Chelsea att den här blir bra. Hoppas för Graham Potter att den här blir bra och att han visar sina kvaliteter och att det faktiskt blir en lyckad investering på sikt. Det får man ju hoppas, men jag har mina tvivel ändå.
Ja, vi har såklart fått mycket frågor om just det här. Vad ska Arsenal göra nu? Hur ställer Chelsea upp? Och vi kan väl ta det. Peter undrar, hur ser Chelsea startelva ut när alla är friska och krya? Vilken stjärna tappar humöret först?
Nej, men alltså nu är väl i för sig Sterling och Pulisic skadade. Men nu får alla är friska
om alla är friska och krya. Pulisic har ju redan börjat ruttna lite grann på sin ställning
han
i Chelsea.
Han har inte tagit chansen heller. Det har inte Hakim Ziyech gjort och det har inte Raheem Sterling gjort.
Men Sterling, han har ändå den historien, den pondusen i liksom, han kom dessutom i somras för mycket pengar och han är Raheem Sterling, han är ju en stor stjärna, så honom, det går inte att peta Raheem Sterling i min värld i alla fall. Mason Mount ska ju spela där, Kai Havertz ska också spela där.
Jag ser en någon sorts 4-2-3-1 lösning på sikt, om man ser att alla är tillgängliga, där du har Mount som tia, Havertz eller Felix som den offensiva där uppe, de två på mitten har Mudryk till vänster, tänker jag. Sittande blir ja, det är väl Kovacic och Kanté om han är frisk, eller Jorginho. Där tycker jag fortfarande att det fanns ett mer behov att få in en rikt in i mitt fält där på sikt du kan bygga kring. Jag tyckte Enzo Fernandes för en miljard hade varit ett överpris, men det hade känts mer. Han har faktiskt ärligt talat bevisat mer än vad Mudryk har gjort. Vi har inte sett Mudryk i de absolut största sammanhangen. Absolut, Champions League är ett skyltfönster på samma sätt som VM idag. Men jag tycker inte att han har jättespännande kvaliteter. Det här kanske blir en supervärvning. Vi har suttit och hyllat Napoli för deras fynd av Kvitsa Kvaratskhelia. Men de betalar inte heller en miljard för honom. Och han har bevisat sig. Såklart att det finns en chans att Mudryk blir en supersuccé. Det råder ingen tvekan om den saken. Men det är en jättechansning. Men man märker också på liksom reaktionen i Arsenal att ja, vi gav bud som man tyckte kändes okej, säger man från Arsenal-lägret, men ja, det fanns inte liksom att följa upp på det här. Och jag vet inte om Mudryk då valde liksom att ja, men Chelsea visade mycket tydligare att de vill ha honom. Han går dit. Men det är ju rörig situation. Han har ju mycket uppförsbacke med tanke på liksom hur tydligt han har visat att han ville till Arsenal tidigare. Men jag kanske skulle tolka det som han tydligt ville till Premier League snarare. Bara att det liksom symboliserades via Arsenals rödvita färg till att börja med. För det var de som ringde honom varje dag och pushade varje dag. Och de som tydligt visade intresse varje dag. Och då blir det ganska enkelt så att det blir det. Sen så ska väl alla ha avföljt honom på Instagram och allt möjligt.
Ja, alla Arsenal-spelare som följde honom och avföljt honom nu.
Det är så rörigt.
Det är jätteroligt.
Det blir väldigt spännande vad Arsenal gör nu, dock nu.
Ja, det blir det. För Arsenals del, och det har vi också pratat om, handlar ju allting handlar om att bara bibehålla stämningen, farten, spelet, gruppen. Allting går ju så bra just nu. Du får ju inte göra någonting för att liksom störa det här som håller på att hända under den här säsongen. Det måste bara fortsätta. Det måste bara rulla på, trumma på. Och då gäller det ju, och det är klart, givetvis kan man ju i ett sånt läge köpa spelare, men du kan inte köpa vilka spelare som helst. Du kan inte köpa för, alltså du kan inte kasta in Karim Benzema i det här laget. för att ta en gammal klassiker.
Vilken grej det
är
då.
Visst, du köper en av världens bästa anfallare. Kanske inte världens formstarkaste anfallare just nu. Men det kommer påverka din grupp. Det kommer påverka det här. Du riskerar ju mer med sånt. Utan det handlar ju om att få in, det tror jag i och för sig att Mudryk hade kunnat vara, någon som hade definitivt inte räknat med så mycket start spel. Men å andra sidan, då är det 1 miljard för en spelare som ska komma in och vara ett komplement och någonting på sikt kanske. Och samtidigt så har man ju så väldigt spännande spelare på de här positionerna. Det tycker jag enkät jag har gjort är jättebra. Under de här senaste veckorna, Bukayo Saka är liksom hela klubbens framtid. Martinelli har ju haft en fantastisk utveckling. Martin Ödegård, centralt, kanske hela ligans bästa spelare. Alltså det, de spelarna, visst det är lite tunt där bakom, det är det ju absolut. Men de spelarna ska spela så otroligt, alltså så mycket som det bara går just nu. För att de är så fantastiskt bra och de är också i en skede av sina karriärer där de ska spela mycket. Arsenal har inget Europaspel den här säsongen.
Europa League.
Ja, Europa League, men de har inget Champions League där de måste liksom gå för. Utan det är liksom, där hade man i och för sig kunnat få liksom speltid och sådär för en Mudryk. Man kanske kunde...
Ja, men det är ju de matcherna som du vill ha spelare som kan täcka upp också.
Så att,
kupperna.
Men det finns ju intressant, och vi har fått många förslag här bland frågorna. Vi kan kasta in här. Adeline skriver, Arsenal hade ett bud på Ferran Torres nekat i somras. Han har inte fått särskilt mycket speltid i Barca. Kanske dags att försöka igen. Ferran Torres,
den idén gillar jag.
Rätt spännande. Inte helt, han hade väl, alltså inte helt tokigt komplement till Gabriel Jesus. Att ha de två och kunna växla med.
Ja, eller snarare komplement och kunna rotera Saka och Martinelli också.
Ja, han funkar ju lika bra på en kant.
Nu tror inte jag bara är intresserad av att släppa Ferran Torres. Och jag tror att det snarare är så att Arsenal försöker ännu ett varv på Rafinha i sånt fall. Rafinha har pratat om också. Däremot så ska ju Barcelona ha slängt på 1 miljard prislapp på honom. I det här vinterfönstret. Rafinha skickade ut själv någonting efter Supercup-segern här nu också, att första titeln, många fler kommer i Barcelona ungefär, så han har inget intresse av att lämna än, även om han har haft en tuffare höst och inte riktigt kommit in i det och inte riktigt imponerat, och det pratas om att han kan säljas tidigare om man väntar sig, så kommer han nog inte sälja sig här vinterfönstret. Däremot i sommar, om rätt bud kommer, då kan Barcelona mycket väl tänka sig casha in på honom, vilket skulle innebära att de kan spara in vissa pengar. De har ett överflöde av spelare ändå. Så att Rafinha på sikt. Leandro Trossard är ett annat namn.
Det har vi också fått utav bland frågan här. Och Leandro Trossard, vi har ju sett hans högsta nivå under den här säsongen. Han är ju en fenomenal fotbollsspelare, en trollkar egentligen med fötterna, när han är på humör.
Och humör har han inte varit på.
Nej, inte hela tiden. Och inte nu på slutet. Nu har han väl varit skadad, va?
Ja, men han är ju totalt utfryst. Alltså, han fick ju höra att han inte skulle starta någon match här nyligen och hade då lämnat utan tillåtelse. De Cherby blev ju rasande. Sen har Trossards agent gått ut och sagt att han ska bort härifrån och de tycker det är respektlöst hur han har behandlats och så vidare. Så det har ju skurit sig helt mellan De Cherby och Trossard. Så han vill ju bort. Han har ju ett kontrakt som också har väldigt lite tid kvar på. Tottenham ska få ett bud nekat, har det rapporterats. Arsenal är intresserade och erbjudit honom. Och så har vi ju en till klubb i London, Chelsea som också är intresserade av Trossard. De ska ju jaga både Trossard och Moises Caicedo. De ska göra minst två värvningar till i Chelsea tydligen. Och Moises Caicedo förstår jag, men då, du måste ju skriva typ 20-årskontrakt för honom för att få ihop liksom. Vilket kanske bara är rimligt nästan. Då kommer 13-årskontraktet också. Långa.
Ja,
men Trossard kommer det vara en jakt på. Jag tycker det finns ju en billig. Tottenham gav ganska litet bud, men det är som sagt, med kontraktsläget så är det rimligt att försöka. Det är en spelare som också hade kunnat gå in och bara bidra och funka och bli väldigt bra i den miljön. Jag vet att jag själv har tyckt och skrivit också att det Arsenal dock borde göra först av allt, när jag tar hela den där miljarden och var redo att lägga på Mudryk, ringa De Laurentiis i Napoli och säga, du, den där Kvaradona, boom, här. Och sen kommer han säga nej, antagligen. Och då säger man okej, okay, och så går man vidare.
De Laurentiis vet man ju aldrig mer, han gillar ju att casha in.
Exakt, så man vet aldrig. Man vet aldrig, du måste ändå försöka. Ja. Alltså, för jag tycker att den miljarden är ju betydligt bättre investerad. Och ja, det är också en spelare som hade gått in och kunnat göra otrolig skillnad.
Men där, där känner jag ju igen i sommar. Just här och nu så tycker jag att det är en för profil... stark spelare.
Han är inte direkt profilstark än.
Ja, men det är en spelare som man hade ändå... förvänta sig skulle starta rätt mycket fotbollsmatcher. Vilket jag tror inte att det utrymmet finns i ligaspel och i det här Arsenal, för att de ska hålla i den här, det är den här starten. Det är som en Leicester-säsong där. De har en startelva här som ska göra det tillsammans. De kommer starta varenda jävla match.
Men då är det väl om Trossard kan acceptera att vara en del av ett potentiellt Premier League-vinnande lag och in på en bänk och vara liksom utfyllnad. Då är det han ett bra skulle... alternativ. Ja, han kan ju spela centralt också, han kan spela på så jag tycker, och han skulle inte kosta så mycket heller. Sen får jag se, som sagt, det är, om du inte vill rubba balansen så kanske inte är bra en spelare som bara argt lämnar utan tillåtelse från träningar och så vidare och bråkar med tränare. Det är väl också en frågetecken.
Så det är det.
Alltså ett annat namn som man skulle kunna tänka sig, nu slänger jag upp ett rakt ut utan någon form av källa eller tanke, Jesper Karlsson.
Ja. Kanske det. Det är ju en spelare som definitivt hade accepterat sitta på en bänk i alla fall.
Problemet är väl att PSV också i ett läge där nu är ni för sig i AZ ändå, så att jag ryktades till PSV, så var det ju såklart som ersättare till Gakpo. Det var därför jag blandade ihop det i huvudet. Nej, för att ja, men det hade ju varit något, möjligtvis då.
Vi ska ta oss vidare strax ifrån Arsenal.
Har vi mer frågor?
Ja, vi har fått massa frågor, men vi måste prata om Declan Rice.
Just
där. Där finns ju definitivt ett behov. Det finns offensiva alternativ, men bakom Thomas Partey och Granit Xhaka så finns väldigt lite. Just nu spelar ju framförallt Thomas Partey helt sanslöst bra fotboll. Han var magisk igen här i derbyt i helgen. Men skulle han gå sönder så är ju det en sån där faktor som har potential att välta en säsong. West Ham går riktigt, riktigt svagt just nu. Declan Rice och sugen själv på
men det händer inte nytt. Nu i januari.
Men det kan inte hända nu i januari, jag tror inte heller det. Men i sommar så kommer Declan Rice signatur vara någonting som många klubbar kommer jaga efter. Och Arsenal hade ju verkligen haft nytta av en sån spelare.
Ja, och det är ju The Times som har rapporterat att han är prioritet i sommaren. Och jag tycker att Arsenal gör det ganska smart här. För just nu så har ju klubbar som Liverpool och City förblindats av Bellingham-jakten. Gå in då och försök lösa Declan Rice medan alla tittar på andra namn. Skippa ens och försöka med Jude Bellingham. Lämna den till de andra och sen gå på... En spelare som verkligen hade passat, tror jag, och funkat väldigt bra och funkat i den här gruppen. Sen såklart att vi kommer att ha Chelsea inblandade där också. Men det känns också en ganska bra steg för Declan Rice, särskilt om Arsenal skulle ha Champions League-plats och erbjuda och allting. Så att jag förstår, det är helt logiskt tycker jag.
Ja, verkligen. Även om han inte haft, precis som hela West Ham, inte haft sin bästa säsong den här, så är det ju en fenomenal fotbollsspelare.
Och du har ändå börjat bygga upp någon form av stomme med faktiskt landslagsspelare i Arsenal, med tänker med Bukayo Saka, med Ben White och så vidare. Så du har det ju ändå, du bygger vidare på en engelsk yngre stomme, och det är någonting som vi inte haft i Arsenal på ganska lång tid egentligen. Och det tror jag kan också vara väldigt nyttigt.
Qatar. Det smyger runt företrädare för katariska investerare och kikar på fotbollsklubbar i England. Liverpool är en av dem. Det har kommit mer och mer. Inte några riktigt trovärdiga uppgifter än. Men att det finns intresse är väl alla rätt överens om. Mm. Att det finns någon slags värdering som många verkar vara rätt överens om också. Även både investerare och FSG, nuvarande ägarna då. Samma sak gäller ju Manchester United. Det pratas också om Tottenham. Att det har funnits intressen för. Och ja, men det här har ju såklart rört upp en massa känslor. Det är alltså samma grupp som äger PSG idag. Mm. Det är en grupp som... det vill säga, det finns fler intressenter också. Det finns fortfarande amerikanska intressenter som också har varit och visat intresse för Liverpool.
Är Bahrain fortfarande aktuell?
Jag tror också det finns några ytterligare sådana investeringsfonder från Mellanöstern som också är och kikar och hör sig för om tillgänglighet och så vidare. Men det handlar då också om samma konsortium som äger PSG, väldigt förknippade då med den katariska kungafamiljen och deras investeringsfond. Och det här har ju såklart rört upp en massa känslor. Lokalt, Liverpools supporterunion, inte supporterklubben, men supporterunion Spirit of Shankly, som var väldigt drivande och bildades, eller var väldigt drivande runt att få Hicks och Gillette bort från Liverpool. Det är de protesterna i slutet på 00-talet. Är en väldigt, väldigt stark röst bland Liverpool-supportrar. De är väldigt närvarande på The Kop. De är väldigt djupt rotade men bland supportrarna i staden. Har ju uttryckt sitt missnöje inför den här investeringen, inför den eventuella investeringen. Vilket har lett till en hel del olika åsikter. Väldigt mycket, framförallt Liverpool-supportrar runt om i världen som gärna ser den här investeringen för att det skulle ge klubben en möjlighet att köpa vilka spelare som helst egentligen och helt göra den här klubben till någonting annat. Någonting som mer liknar kanske ett PSG eller ett Manchester City. Och det är ju väldigt intressant, och det här nu kommer vi ju då in på den här, för jag tycker att man gör sig själv en otjänst om man lämnar diskussionen vid huruvida det här är rätt ägare eller inte, eller huruvida det här är liksom, det är en del av en mycket större händelse just nu som inte ens bara rör fotbollen. Och det här har ju pågått ganska länge. Det är ju så här att den idrotten som vi konsumerar, om det så är fotboll eller innebandy, höll jag på att säga. Innebandy, det var ett otroligt dåligt exempel.
Den kommersialiserade innebandyn.
Ja, varför så här innebandy? Helt obegripligt. Nej, men om det är så här, golf eller tennis eller ishockey eller ja, men vad det nu än är. Det är idrotter som är sprungna ur en västeuropeisk kultur. De kom ifrån liksom, från Storbritannien, från Frankrike, från de skandinaviska länderna och är väldigt djupt förknippade med våra idrottsrörelser, med demokratirörelser, med lokalsamhällen. De här idrotterna, de här klubbarna och föreningarna och allt det där, hela de här rörelserna är väldigt djupt förknippade kulturellt med den här lilla delen av världen. Det som har hänt nu då i kommersialiseringen är ju att vi mer och mer har knoppat av de delarna som rör underhållning och business. Det är saker som har liksom blivit konsekvenser med tiden av att de här idrotterna har blivit väldigt populära, så har det dykt upp en underhållning som business runt det här. Som ju har varit såklart väldigt förknippad med övriga delar av vår idrottsrörelse. Men som man mer och mer då sågar av och gör till någonting annat. Och frågan är, och det här gäller ju såklart inte bara katariska ägare eller någon annan som investerar i idrott. Det här handlar lika mycket om amerikanska ägare eller vem det än är som vill äga den här sporten och kapa av underhållnings- och affärsdelarna ifrån det kulturella som det kommer ifrån och göra det till någonting annat, sälja det till resten av världen. För vi har sett väldigt mycket av det här. Vi såg att reaktionerna runt fotbolls-VM i Qatar till exempel fick jättestarka reaktioner i Västeuropa, men inte någon annanstans i världen. Och jag tror att det är det handlar om. Det handlar inte om att sätta sig egentligen på högre hästar än någon annan. Det handlar om att de här idrotterna är förknippade med en massa saker för oss som det inte är för någon annan. Det drivs ju, det sätts ju på sin spets. För det är klart att Liverpool är ett hyperkommersialiserat varumärke. Men det är fortfarande en klubb med väldigt, väldigt starka djupa rötter ner i ett lokalsamhälle, ner i en folkrörelse, förknippade med en hel del politik på läktaren, förknippade med alla de här sakerna. Men det är bara en del av klubben man vill lyfta bort. Och snarare är det så att man istället kanske vill klistra på andra typer av värderingar på det här varumärket. Det som man har lyft bort kan man istället sätta på andra värderingar på. Och det är det som, när man kritiserar det här, känner jag. Och det är samma sak, folk som blev helt vansinniga på golftouren i Saudiarabien. Det är exakt samma sak. Man på något sätt känner ett ägandeskap över den här idrotten för att man förknippar den med sin egen kultur och med saker som inte nödvändigtvis hänger ihop med den produkten som sen säljs till resten av världen. Och det här är ju ett skifte som har pågått under ganska lång tid i en allt mer kommersialiserad värld. Eller i kommersialiserad idrottsvärld. Och det här är ju någonting som vi förr eller senare får bestämma oss för om vi vill ha eller inte ha. Antingen så får vi ha den här idrotten som är tydligt förknippad med folkrörelsen, med det lokala samhället, med de här, i många fall då, demokratiska värderingarna som de här idrotterna och rörelserna kommer ur. Eller om vi ska se på idrotten som den här kommersiella underhållningsindustrin där vi är kunder som fans, mer som man är till ett vad vet
band.
Jag? Ja, kanske ännu mindre än så till, jag gillar Marvel. Är du med? Eller jag
min favorit Marvel-hjälte är Mo Salah liksom. Alltså den, så, ja, men alltså, det ligger mycket i det där. Sen är problemet att Premier League är väl på något sätt förkroppsligandet av hela den där kulturkrocken. För att du har å ena sidan klubbar som verkligen har den här historien och är inrotade i allting på ett sätt och som, på det sättet som,
men inte jag, Premier kanske, League men ni, har så liksom länge försökt ha kakan och äta den. Och på något sätt, så länge det har varit liksom amerikanska ägare som man har tyckt kulturellt inte skiljer sig så mycket, kanske håller sig ganska mycket i bakgrunden, så har man på något sätt kunnat ha kakan och äta den. Vi har kunnat vara den här hyperkommersiella underhållningsindustrin och samtidigt behålla det här andra. Fast det har ju varit lite av en lögn, ett självbedrägeri. Därför att det man har gjort är att man har knuffat den där mätaren åt det hållet hela tiden. Och vi har ju sett att de amerikanska ägarna också har mer och mer börjat eftersträva mer makt också över själva idrotten. Inte bara att de vill ha inflytande över sina investeringar, de vill också ha inflytande över själva fotbollen. De vill säkra sina investeringar.
Men det är som sagt, det är väldigt lätt att bara, liksom, det kan jag slänga upp Super League-exemplet. Alltså för de engelska klubbarna blev det en jättebacklash såklart när man ville gå med på Florentino Perez projekt och så vidare. Där är det ju så att Premier League-klubbarna går ju runt och mår bra även för att hela den ligan är så fruktansvärt kommersialiserad som den är. Absolut, jag säger inte att La Liga och Serie A och så vidare inte är kommersialiserade, men de är inte i närheten på samma sätt eftersom där har du ju klubbar som möter Real Madrid och Barcelona och de som fortfarande är på någon form av gräsrotsnivå. De fortfarande är lokalklubbar på ett annat sätt och inte har de här pengarna att spendera. Så där blir det mer tydligt att de som är globala varumärken, Real Madrid och Barcelona, vill liksom pusha på det för att de har blivit det.
Du hade ett El Clasico som spelades i Riyadh.
Ja, du har en Supercup som spelas i Riyadh, du har en Supercup som väntar i Italien som spelas i Riyadh.
Och det, om vi då skär loss den spanska fotbollen från sina rötter, från de här folkrörelserna, från supporterna i lokalsamhället, och bara tar nöjesindustrin eller underhållningsprodukten och den kommersiella produkten, och då kan det lika gärna spelas i Riyad. Det spelar ingen roll.
Och då kommer den viktiga frågan om, och nu diskuterar vi inte liksom hur lämpliga vissa länder är utifrån vad de gör, utan bara liksom allmänna faktumet att du skäller oss. Att är fotbollen blivit så pass liksom global produkt att man ändå tänker, för att titta i Mellanöstern hur mycket fans de här klubbarna har.
Ja,
men hur mycket stöd som helst, och för dem är det en jättestor grej att liksom de här lagen kommer dit. Och en stor ära för dem. Är liksom fotbollen så pass stor att vi ändå ska säga att nej, men det här är ett privilegium som bara det liksom, till exempel, om vi tar Madrid och Barcelona som exempel, är det spanska folket förunnat för därifrån klubbarna kommer, eller har vi redan kommit så långt så att de här globala produkter som något att alla ska få ta del av, om det så är i USA eller i Saudiarabien eller i Japan eller i Kina eller vad det nu är.
Precis.
Det är en lång diskussion, och vi har redan varit inne på den längd. Jag håller helt med där, du säger också. Men det är ju den frågan när Qatar nu vill gå in i Liverpool, så är det ju.
Ja, och det här, den frågan är ju lite skild då ifrån, sen finns det ju, tycker jag, mer eller mindre lämpliga ägare också. Jag tycker till exempel att stater inte ska äga fotbollsklubbar, för speciellt inte alltså, stater som inte är demokratier. Jag tycker en av idrottens verkliga grundprinciper är att idrotten ska vara demokratisk.
Det finns ett perfekt exempel på en liga som på något sätt fortfarande behåller det här. Såklart det finns vissa saker du ifrågasätter här också i samarbeten och reklamsamarbeten och så vidare, men det är Bundesliga som har kvar sin 51%-regel, som har ett klimat där alla klubbar tar hand om alla. Titta under pandemin när hela Bundesliga går in för då, med ett stort sparpaket för att rädda alla de små klubbarna som mår illa. Det är Bayern München och Borussia Dortmund. Bayern München var inte så intresserade av att gå med i någon superliga. Där har du ganska bra exempel på när du lyckats kommersialisera något. Bayern München har såklart sina tveksamma samarbeten åt ena och andra hållet också. Men där du har någon sorts enhet och där du inte har skurit bort någonting från rötterna på det här sättet.
Och det här, och det som jag tycker är väldigt synd är att den här diskussionen, som är en principdiskussion som rör egentligen all fotboll och all idrott, där det också går att hitta en väg framåt, tror jag, så hamnar diskussionen om, ja, men hur gör vi för att komma ur den här krisen den här månaden? När vi istället befinner oss i någonstans där vi borde ställa oss frågan, vilken fotboll är det vi vill ha i framtiden?
Vad är det för fotbollsklubb?
Vilken ägare är bra ur det perspektivet? Inte vilken ägare är bra utifrån vem köper den dyraste fotbollsspelaren till min fotbollsklubb, utan vem tar den här klubben och den här fotbollen åt den riktning som jag vill se, oavsett vilken riktning det är. Man kanske vill ha den här hyperkommersialiserade,
vill se de bästa spelarna absolut, och vissa vill det.
Jag kan förstå, för jag kan också känna att vi är redan där, så varför ska vi hålla på och härja om det här andra? Det är ju redan en superglobal multimiljardindustri. Jag menar, Todd Bowley har spenderat 5 miljarder på spelare sedan i somras. Vi är ju redan där, så varför håller vi på att klamra oss fast för det här andra? Ja, men det kanske är bara för vår egen liksom nostalgi. Vad vet jag? Det är liksom,
utan att förringa klubbar som Newcastle och City och PSG, så blir det på något sätt annat när det kommer till en klubb som Liverpool. Det är ändå så, och det känner jag som inte har liksom Liverpool kopplingen som du har, så liksom, men ändå att det är någonting annat, det är ännu någon sorts barriär. Men vi får väl se vad det här renderar i slutändan, helt enkelt.
Ja, vi får se vad som händer och vad det finns för avsikter med det hela och vart det landar. Men det är en intressant diskussion. Nu har vi pratat jättelänge om det. Manchester United är också till försäljning.
Något annat tycker jag för övrigt, men det är en sak. Ja. Rashford är det väl att prata så mycket. Vårt Weghorst är presenterad och klar och får nummer 20.
Wout Weghorst.
Wout Weghorst.
Ja, holländska uttal är kul.
Weighhaust är det någon sån här också? Liksom.
Nej, men, jag blev rättad här på Twitter häromdagen. Utan någon som sa att jag som är noggrann med nederländska uttal.
Nederländsk uttal. Sätta också Wout. Han är bra. Kör vi på. Han är bra presenterad, det ska bli spännande att följa honom och han har varit inne på förut. Men de vill ju såklart också förlänga med Marcus Rashford. Man har ju ett kontrakt som de har aktiverat optionsår på. Men man vill ju ha ett nytt stort kontrakt. Och då är det ju så att nu är man ju ändå lite sparsammare med förhandlingarna. För att numera har ju Manchester United, sägs det i alla fall, en så kallad Ronaldo-regel. Och det här är ju då en regel att inte bryta sin lönestruktur. Lik man gjorde med Cristiano Ronaldo. Mm. För att liksom förlänga med spelare. Även om Marcus Rashford är ju liksom, det är vitalt att förlänga det kontraktet. Att han är kvar, och han vill ju såklart säkert vara kvar också. Jag tror de kommer lösa det här på något sätt. Och jag tror inte det finns en risk för att de behöver spräcka sin lönestruktur för det. Men det är det som pågår i United just nu. Jag tror inte de ska göra så mycket mer än så. De går ju som tåget för tillfället.
Ja, verkligen. Och Marcus Rashford mår ju bra.
Mm. Och det är väl det viktigaste i hela sammanhanget.
Ja, och det är ju väldigt svårt att se honom göra någonting annat än att förlänga det där kontraktet.
Gå till PSG i sommar, det hade varit en twist ändå.
Fan.
Det har ju ändå pratat mycket PSG vill ju honom. Så att det...
Ja, och det är så som man spelar nu så är det, det går det verkligen att förstå.
Rashford har också en filosofisk diskussion om vad fotboll är för honom att fundera kring när PSG kommer in i bild kanske.
Ja,
så är det
verkligen. Barcelona är på swap deal humör med Inter.
Ska vi byta grejer med varan?
Ja, precis.
Det är ungefär så som de, liksom de, man skulle kunna spela upp den låten. Mm. Gamla klassikern. För det är där Barcelona tänker just nu när de ringer Inter. Om vi ska dra den utan att vi kanske behöver, jag ska gå in i någon sorts long rant som jag gjorde angående Aubas potential. Jag kan säga det, Auba till Barça känns off. Mm. För att La Liga sa nej.
Det var för krångligt.
Nej, men de
La Liga sa nej.
Ja, men de får inte registrera om honom. Och det går inte att räkna som en tredje. Alltså det är jätterörigt. Men i alla fall, Memphis Depay vill de kanske, Memphis Depay vill flytta på sig själv. Han vill till Atletico Madrid. Och det var även snack om Inter. För Barcelona har ju då hört av sig till Inter med allt möjligt. Och då ville skicka Depay till Inter. Inter föreslår, men vi kan väl skicka Joaquin Correa till er. Ja, men vad spännande. Där kan vi spara pengar båda två. Liksom, lite att byta och byta kontrakt med varandra och plus Valencia och hela köret. Men Barcelona vill inte ha Joaquin Correa. Xavi och Memphis Depay vill inte till Inter. Han vill stanna i Spanien. Så det är off. Mm. Men det finns ju fler spelare att byta fram och tillbaka. Och då har det faktiskt materialiserats ändå att det finns en möjlighet till swappen. Frank Kessié mot Marcelo Brozovic. För att Brozovic lockas av Barcelona. Barcelona lockas av möjligheten att värva Brozovic. Som
ja, det väldigt... förstår man ju verkligen.
Ja, Frank Kessié har inte riktigt lyckats i Barcelona. Nej. Och då låg det ju på, vill Kessié göra det här? För det är ju allting hamnar på att klubbarna känner, men det här kan bli roligt. Och det sparar
han
vi pengar.
Han skulle ju få mer speltid i alla fall i Inter.
Ja, han går ju dock till Milans direkta konkurrent. Men Milan-Inter-flytten är ju inte lika kontroversiell att göra som vissa andra rivalflytter. Men det verkar som att Kessié trivs ganska bra i Barcelona trots att han inte får så mycket speltid och förtroende och inte har någon vidare lust att flytta. Vi får se om det där blir av heller. Men det verkar som att Inter och Barcelona båda då, som inte kanske har jättemycket pengar att spendera, eller rättare sagt noll pengar att spendera, byter spelare lite med varandra för att hålla alla nöjda på något sätt och funderar i de banorna. Och det kan hända någonting stökigt där på så vis. Mm. För om Depay ska bort till exempel, då bör de ersätta det. De vill försöka casha in kanske på Frank Kessié på något sätt, och då kanske de vill ha en ersättare då. Kessié-Brozovic-bytet är briljant för Barcelonas del. För Inters del förstår jag inte överhuvudtaget vad som pågår om de skulle göra det. Men vi får se vad allting renderar i. Den kittlar lite ändå.
Ja, absolut. Och Atletico är ju fortfarande sugna på Depay.
Ja, ja, och Depay är sugen på Atletico Madrid också. Det, på något sätt kanske de löser någonting där. Men då blir det väldigt kul att se Barcelona igen. För jag tror att de ändå kommer vilja ha en forward till. Även om jag tycker de behöver det akut.
Jan Sommer. Jag vet inte för du har sett bilderna på Manuel Neuer. De räknar ju inte med att ha Manuel Neuer tillbaka förrän en liten bit in på nästa säsong. Bayern München är då på jakt efter Jan Sommer, har inte lyckats få något bud godkänt än så länge.
Ja, och då budar de ändå, och var det 9 miljoner euro rapporteras det ju. Jan Sommer som verkligen vill till Bayern München, jag förstår honom, det är hans stora chans. Gladbach som kanske inte helt vill sälja till Bayern München, även om han ju bara har ett halvår kvar på kontraktet. Och Gladbach tittar ju på andra alternativ, de pratar om Lin från Montpellier bland annat som en ersättare på målvaktsposten. Här finns ju dock en klubb som jag tycker borde kliva in. Jag tror att det kanske är lite känsligt att göra det just nu. Det kanske inte är läget, men utifrån sportliga perspektiv så borde väl ändå Tottenham vara intresserad av en ny målvakt. Ja. Och borde inte Jan Sommer vara ett ganska bra val som ny målvakt, om det skulle vara möjligt. För det är ett billigt val. Alltså det, vi pratar väldigt små summor för en otroligt skicklig målvakt. Och jag tycker att Sommer är otroligt undervärderad marknaden överlag. Jag tycker Bayern bara ska... Ja, Bayern är ju också svåra att förhandla med. De betalar inte överpriser på det sättet. De
framförallt, är... framförallt inte från en sån där klubb. De ska väl bara tacka och ta emot.
Ja, en sån där att, som vi skänker pengar huvudet, till och ser till att de rullar runt där. Liksom. Att, på tal om det välfungerande Bundesliga. Ja.
Att Bayern München överhuvudtaget bemödar sig höra av sig. Men det är klart.
Ett lag man inte ens orkar säga hela namnet på. Bara säger Gladbach om dessutom. Istället för Borussia München Gladbach. Jag tror de löser det där till slut.
Men alltså, är det Jan Sommer, 34 år
alltså, han blir så gammal. Han är fortfarande fruktansvärt bra. Och det är målvakter håll i många år också.
Yngre än Juris.
Ja, så är det ju. Nej, men Jan Sommer, som sagt, alltså Bayern har ett läge här. Om man tittar på vad andra klubbar som slåss om Champions League-titeln sysslar med just nu. Real Madrid ser fullkomligt under isen ut efter VM. City ser inte så här jätteövertygande ut. PSG är en tickande bomb som kan implodera när som helst, i och med att de har de stjärnorna de har och de har det dramat de alltid har. Galtier kan tappa omklädningsrummet precis när som helst, så vi vet aldrig när det händer i PSG, för de kommer att kollapsa i en åttondel eller kvartsfinal igen, antagligen. Vi får se. Vi har ett Liverpool som jag, då vi har varit inne på Liverpool redan. Bayern München har ett jätteläge att gå för CL-titeln. Det enda de behöver är en vettig målvakt. Och de kan få en vettig målvakt för ett okej pris om de plockar in Jan Sommer. Så att jag tycker att de måste få in en målvakt här. Och det är många som undrar, varför har de inte bara betalat det som krävs och plockar in den här målvakten för att få det här trupp? De har redan gjort en supervärvning. Daily Blind-värvningen, fritrans, tycker jag är en av de bästa vi har sett i vinterfönstret. Jag tycker den är briljant för alla parter. Och Bayern har något väldigt bra på gång och ser väldigt starka ut. Så att jag, det är bara att köra, tycker jag.
Jan Sommer, 1,83.
Ja, jag vet att du inte stöttar det, men jag tycker han är en av världens...
Det duger ju inte.
Det duger ju inte.
Ett par officiella grejer att redovisa. Danilo till Forest.
Det här är verkligen en bra värvning, som sagt.
Vilken Danilo är det här då? Det är inte den vi tänker på först.
Nej, det är inte Juventus-trotjänaren som han kanske kommer bli snart. Nej, han trivs ju som... fisken i vattnet, Danilo och Juventus. Jag var väl inte jätteglad kanske efter fredagens match på Napoli där.
Jag trodde det var han första gången jag läste det. Så bara, vad har de ställt till med nu?
Det hade varit något. Tyvärr är det inte det.
Sen putsade jag glasögonen och såg att det var en annan Danilo.
Ja, som satt på den där röda sammetsfåtöljen de hade satt upp honom på där. Eller en pedestal i tronen, vad man så kallar det. Jättebra värvning. Alltså om det ändå är en spelare som varit så pass bra som han har varit i Palmeiras. Nu har inte jag sett jättemycket Palmeiras, ska jag väl erkänna. Jag såg lite highlights på Endrick nyligen, det är väl där då. Men som ändå Arsenal ville ha en defensiv mittfältare som stabiliserar upp där. Och om nu Nottingham så tvunget måste ut och värva även det här fönstret, så är väl Danilo en jättebra förstärkning. Det har ju varit en annan vinterförstärkning, Gustavo Scarpa, som har tipsat om Nottingham, hur kul han har haft det. Ja, han har kommit in och börjat vinna matcher. Så att, ja, men det är väl en trevlig brasiliansk förstärkning för dem.
Ja, absolut. Dessutom så har vi Sarabia till Wolves.
När jag skrev det, jag började fundera på om den så presenterat officiellt. Jag tror att jag bara räknat som officiell, men den är ju klar och rapporterat för klar. Det är mest kanske så här, ingen värvning man såg komma, men likväl typ en av de mest väntade värvningarna vi har haft i det här fönstret. Att Julen Lopetegui, en liksom otroligt spansk tränare, plockar en otroligt spansk spelare som, från PSG, som är lite på bänken och hamnar i Wolves av alla klubbar. Han kommer göra sitt jobb, han kommer göra sina poäng ibland. Han kommer vara ganska bra, tror jag, till och med. Men han kommer inte sticka ut på något sätt egentligen heller.
Han är så jävla 3+. Han är bra. Fine. Men han har ju inget i... Det är klart, i Wolves kanske han kan funka. Han har ju absolut ingenting i PSG att göra, till exempel.
Ja, som komplement.
Jag tycker inte han har någonting i spanska landslaget att göra heller. Men Wolves, absolut. Han är ju kompetent på något sätt.
Kompetent på något. Han finns.
Ja, Han finns. Han är inte bra, men han finns. Anton Rundsvik, vi tar lite frågor innan vi knyter ihop. Anton Rundsvik undrar, vad tror ni Newcastle gör i januari? Det ryktas om Chelsea Trio, Fresneda,
just det, Fresneda.
Neves, Hinkapie, Milinkovic Savic,
Sergej. Ja, men det Newcastle ryktas ju med alla möjliga spelare såklart. Sergej, det har varit en drömvärvning såklart. Men det tror
in i mitt fält där med Bruno Guimaraes och Sergej. Det hade varit bra.
Det hade varit riktigt bra. Ja, men sen vet jag inte om Sergej vill till Newcastle direkt. Men han har ju sett konstigare saker hända. De kan ju dyka upp med något från ingenstans. Man vet inte. Men jag tror att de är ganska nöjda med hur truppen ser ut just nu. Det är ju bredda som är det viktiga egentligen. För här pratar vi också ett lag där startelvan funkar galant. Och du har sparkapital i Alexander Isak som ska komma igång tillbaka efter skadan. Saint-Maximin tillbaka efter skadan som ska komma igång också. Så det finns ju sparkapital att jobba med här. Det är inne i mittfältet om man ska värva någonting tycker jag. Backlinjen, första backlinjen med Burn, Cher, Botman, Trippier. Den funkar jättebra. Det är högerbackskomplement då kanske. Fresneda möjligtvis. Mm. Så jag tror att de sitter ändå ganska lugnt i båten. Sen kan det ju hända någonting till sommaren när de har Champions League-plats att erbjuda. Och då kan man ringa Sergej. Då kan man ringa andra spelare också som skulle kunna passa. Vi får se.
Mm. Ja. Erik Persson skrev bara Varberg. Och det var jättenära att svara Dollar Store Halmstad. Men det kanske inte var själva staden han...
Dollar Store Halmstad.
Ja, det var ju lite Halmstad. Jag har lite Halmstad kopplingar. Det är därför jag känner så här.
Är det någon ställe du inte har någon kvar koppling till?
Gud ja. Värmland. Jag har absolut inget med Värmland att göra.
Jag vet inte vad jag ska säga om Varberg riktigt. De blev väl liksom
disco inte
sälja 10 och köpa 10 igen. Alltså Jocke Persson kokar soppa på spik och så klarar de sig på någon vänster ännu en gång. Alltså det är väl känslan jag har just nu. Jag har inte hunnit göra så mycket Varberg research inför allsvenskan. Det är långt bort i mitt huvud, även om i discos huvud så är den ju högst levande den svenska vintermarknaden. Mm. Det är tillräckligt mycket att fokusera just nu på allt som sker i Todd Bowley i Sverige, eller på att säga.
Ja, precis. En sista fråga. David undrar, är Patrik Bränning med? Nej, det är det inte. Men en shout-out till vår gamla Silje-general Patrik Bränning som igår utsågs till årets sportjournalist för 2022. Otroligt glädjande. Stort grattis till Patrik som rullar runt med barnvagn nu för tiden och är pappaledig.
Givetvis på grund av Silje-podden han vann.
Det är ju allt slut med Silje-podden genom åren som har lett fram till det här.
Det var inte de här hockeygranskningarna eller något sånt.
Men oerhört, oerhört glädjande såklart. Mm. Då. Han är väl dyka upp här nu för Silje-podden som vi sitter i fyller ju 10 år i vår, herregud, 10-årsjubileum lite fram, då kommer vi såklart fira lite grann och då kommer nog Patrik Bränning dyka upp också, det vågar jag nästan lova. Hörde ni, det var allt vi hann den här tisdagen, tack för att ni har lyssnat. Silje-podden är tillbaka lite senare i veckan igen med fler uppdateringar och kanske lite kortare rants då om idrottens framtid, ja, men, och kommersialisering.
Ja, men det är ju det här nya studion, ni som bara lyssnar på avsnittet. Vi sitter ju här i blåa fåtöljer i mänsa träpaneler i den här nya lilla studion som man hör.
Filosofiska rummet.
Ja, det här är filosofiska rummet lite mer här. Så att det är väl därför vi hamnar i någon sorts liksom existentiell diskussion kring fotbollens framtid istället. Ja, så kan det gå.
Det är där man hamnar också när man förlorar mot Brighton på det sättet som Liverpool gjorde.
0-3 mot Brighton.
Man hamnar i djupet av sig själv hamnar man.
Och Chamberlain startar igen.
Mest grundläggande liksom primalkänsla.
Vi ska väl nämna det, för Jörgen Klopp sa att det inte är på tal om att avgå i alla fall, med att det kan behöva ändras andra saker, sa han ju, och då kanske han pratar om någon sorts revamp av truppen, vi får se.
Ja, vissa, ja, jag tror att det behövs anställas lite mer folk runt Jörgen Klopp också.
Ja, du tänker så här,
typ sportchefer och...
Är det dags att skaffa det fasta situationer-tränare?
Ja, du, det har de ju.
Ja, såklart de har det, men jag menar, en till.
Ja, men jag menar, de har ju en inkasttränare. Bara en sån sak. Nej, hörde, nu måste vi gå och käka lunch. Vi hörs på torsdag.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds.
Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.